Så, god morgon och välkomna alla ni som är här och alla ni som lyssnar på internet. Vi ska börja med att be. Måste vinna lite tid här så att jag kan få på mig mina glasögon. Jesus, vi ber att du välsignar den här stunden. Vi ber att du välsignar predikan. Tack för lovsång. Herre, tack för vittnesbördet som vi hörde. Och välsigna alla de som inte är här idag. Av olika anledningar, du är med om Jesus. Tack att vi kan vara tillsammans i ditt hus. Bygg upp oss Jesus, i ditt namn. Amen. Hebreerbrevet 12. Och vers 18 till och med 24. Så i Hebreerbrevet 12, 18 till 24. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mera. Till de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som kommer och rör vid berget ska det stenas. Så förfärande var synen att Moses sade, jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himmelen. Till en domare som är allas gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det var väl en massa termer som ingen förstod här, eller hur? Väldigt konstigt, det är därför vi går igenom det nu. Men jag tänkte just på det här med, som Kerstin berättade i sitt vittnesbörd här, om att vara hungrig efter Gud. Ibland så, ni vet hur livet är liksom, man snurrar på i veckan, allting går väldigt fort. Man tar i värsta fall kanske ingen tid med Gud, i bästa fall lite tid med Gud. Så kommer söndagen, man rusar in, stressad, ska iväg på någonting direkt efter och så vidare. Och liksom det är bara som boom, liksom man kommer, man hör någonting, men de här orden liksom, de bara går rakt igenom. Och jag är själv där många, många gånger liksom, att förlåt mig få det här överstökat ungefär, för jag måste vidare i livet. Och jag tänker på hur viktigt det är att koncentrera sig på Guds ord, att ha en förväntan personligen, att Gud vill göra någonting i våra hjärtan, i våra liv just nu. Och att ha den här hungern som hon beskrev. Och vilken skillnad det gör i våra liv. En av mina, jag är ganska trött på det, men jag ska erkänna, eller vara ärlig, men ändå tycker jag det är ganska kul att gå upp i Kaknästornet fortfarande. Och det brukar hända så där en 3-4 gånger om året, därför att när vi får gäster så där, och då ska man ju alltid gå någonstans, och då brukar Kaknästornet vara en av de platserna. Och ni vet hur det är liksom, man går in i hissen och sen liksom den här känslan i magen, och så kommer man upp där. Och så går man ut och så ser man hela Stockholm, stor del av skärgården, under förutsättning att det är fint väder. Och det är liksom en helt annan vy där uppe. Och så är det på något sätt också. Vi är här nere och stångas med livets detaljer. Men när vi tar en stund med Gud, det är som att man tar den här snabbhissen och man kommer ut liksom och börjar se saker och ting på ett helt annat, eller i ett helt annat perspektiv. Och Bibeln beskriver oss troende som pilgrimer. Och vad är en pilgrim? Jo, det är en person som vandrar mot ett mål liksom, som egentligen, man hör inte hemma här egentligen. Och det är intressant att se hur Bibeln beskriver oss som pilgrimer. Vi är inte av denna världen. Därför att när vi kommer till tro så blir vi medborgare
i Filipperbrevet 3:20 av himmelen. Vi tillhör honom. Och där är vårt rätta hem. Men vi går igenom den här världen med alla dess problem och alla detaljer, allting. Och på 1700-talet tror jag det var, så skrevs det en bok, eller var det 1600-talet redan? John Bunyan, alltså den här Pilgrims, vad heter det? Kristens resa heter den på svenska. 1600-talet var det. Och jag läste den här boken på original engelska, jag fattar ingenting liksom. Det var som man pratade för 400 år sedan. Men det var ändå bra. Men den handlar just om det här, den här vandringen genom livet, och han beskriver så fantastiskt liksom hur man stöter på olika problem och så vidare. En klassiker, jag tror den är läst av mest Bibeln av mest kristna i hela världen, översatt till massa språk. Och ibland när man lyssnar på människors konversationer, när man är på bussen kanske, eller man är på arbetsplatsen, eller vad det nu är man är någonstans, så hör man hur människor talar, och man märker verkligen att det språk människor använder, det är ett världsligt språk. Liksom man talar denna världens språk. Men sen när vi kommer samman som troende och vi börjar tala om Guds ord, och vi börjar tala om en vision, vi börjar tala om det himmelska, då händer helt plötsligt någonting. Vi börjar tala ett annat språk, helt annorlunda. Det är som man kommer upp i Kaknästornet liksom, aha! Var det så Stockholm såg ut? Är det så skärgården ser ut? Liksom från den här, från det här perspektivet. Och jag vill tala om två stycken berg idag. Sion eller Sinai. Vi läste här om ett berg som hette Sinai. Och där i andra Mosebok kapitel 19 så slöt Gud ett förbund med Israels folk. Och det här var vad vi kallar för det gamla förbundet. Det var Israels förbund med Gud. Och om ni läser där från andra Mosebok kapitel 19 och versarna 16-25, så får man en beskrivning av hur det såg ut där. Det var liksom oska, och det var blixtar, och det var liksom något slags basunljud, och människor var livrädda. De stod liksom en bit bort och sa till Mose att det är lika bra att du går upp på det där berget, för att går vi dit så dör vi på en gång liksom. Man kunde inte ens närma sig Gud, och det stod att även om ett stackars djur skulle gå nära berget, stenade omedelbart liksom. Det gick inte att komma i närheten av den helige guden. Och så tittar vi liksom på det här gamla testamentet, och så läser vi om Jesus här i nya testamentet, och han är kärleken och så vidare. Och man tänker att är det verkligen samma Gud? Är det verkligen samma tro, gamla och nya testamentet? Och det kan vara svårt att förstå det. Men Gud har valt att uppenbara för oss i gamla testamentet hans helighet. Och han säger att om ni människor, fallna människor, vill komma till mig i er egen kraft, med er egen förmåga. Okej, jag kan ge er en lag. Jag kan ge er en lag som reflekterar min helighet. Det här är vad jag förväntar mig som en helig Gud av er människor. 10 Guds bud och Moses stadga. Varsågoda. Och så börjar människorna titta på det här liksom. Jaha, okej, jo, men vi gör ett försök. Bara för att upptäcka att det är helt omöjligt. Därför att lagen gavs inte för att något kött skulle kunna frälsas genom den. Utan lagen i Romarbrevet 3, verserna 19 och 20, gavs för att varje mun skulle täppas till. Allt vårt skryt liksom. Jag klarar av det här och inga problem. Träffade någon i fredagskväll. Och han var jätteövertygad om att han kunde enligt sin religion absolut komma till Gud i sin egen kraft. Och sen efter en stund liksom så tar han upp en cigarett och psh, tänder upp cigaretten och psh, öppnar upp en öl. Men jag sa, säger inte din religion att man inte får bruka sådana saker?
Jo, förvisso gör han ju det, va? Men Gud förstår. Så han var inte så där riktigt superkonsekvent i det han gjorde. Gud förstår. Och det är den attityden vi har. Gud förstår. Men Gud förstår, men inte på det sättet som vi tror att han förstår. Att liksom han sa, ja, det är lugnt liksom, va? Ni kan komma upp på mitt heliga berg här och det är inga problem liksom. Om vi vill möta honom i egen kraft. Okej, okay, då är det som Israels folk vid Sinai berg. Det är blixt, det är dunder, det är basunljud, det skakar, det är som en jordbävning. Ingen vågar liksom komma ens i närheten av den här platsen utan stackars Mose som lyckas treva sig fram upp på berget där. Men liksom så är det. Och vi gör våra egna bilder av Gud och säger att ja, men liksom Gud är kärlek liksom, och det där var bara någonting som människorna fick för sig i Gamla testamentets tid. Nej, det är Guds helighet. Så är det för oss alla om vi ska försöka att närma oss honom i egen kraft. Det går inte. Och när vi läser Bibeln ibland så kan man tycka det är så uppmuntrande, för att det tycks vara som att från perm till perm så är det bara problem. Liksom, människors problem och synder och misslyckanden och så vidare. Men det är just det som är så underbart. Därför att då känner vi igen oss. Vi vet ju själva hur vårt liv är. Liksom, är det någon gång ibland så här, nu är allting perfekt. Liksom. Nu trycker vi på en knapp, allting stannar där. Därför att just nu känns det inga problem, ingenting. Liksom. Har vi några sådana tillfällen? Inte i det naturliga. Men vi kan ibland när vi mediterar på Guds ord och vi kan stanna upp och börja bara tacka Gud och prisa Gud. För som vi hörde i vittnesbördet, hur vi är fyllda med Gud. Vi behöver ingenting mera. Som kung David skrev att min del är Herren. Min del är inte Israel. Min del är inte några fina byggnader. Min del är inte någonting mänskligt eller världsligt. Min del är Herren. Därför att om vi har honom, då bleknar allt annat bort. Och det här Sinai, det beskriver ett förbund som vi kan läsa om också i Galaterbrevets 4:e kapitel. Och verserna 21 till och med 27. Och det talar om ett förbund som egentligen är hopplöst. Alltså man kan tycka liksom, men varför gav Gud det här förbundet till Israel? Där han ändå visste att de inte skulle kunna leva upp till det. Vad säger apostlarna, eller Paulus och apostlarna i Apostlagärningarna kapitel 15. När de träffas i Jerusalem efter att Paulus har varit ute och predikat under en tid. Kommer tillbaks. Och de talar om att de här icke-judarna, alltså hedningarna, när de kommer till tro, ska de följa samma bud och regler som judarna har gjort? Och så kommer de fram till att säga att, nej men, ska vi försöka att lägga på dem en börda som vi inte själva har kunnat bära? Vi som hade profeterna, vi som hade allt det här, borde inte vi ha kunnat leva upp till det? Men vi gjorde det inte, vi misslyckades. Vi vet att vi behövde honom som uppfyllde lagen åt oss. Så de stannar upp och de kommer fram till den här slutsatsen att det är omöjligt. Det måste vara nåd. Det måste vara genom tron på honom som har uppfyllt lagen. För han är slutet på lagen för alla de som tror i Romarbrevet 10:4. Och jag tycker det är underbart att titta på hur det här berget Sinai som beskrevs här i Hebreerbrevet och som vi får ännu mera beskrivet där i andra Mosebok 19, att det är en omöjlig plats att gå till. Och vet ni, så många människor tittar och tänker att liksom, men då kan vi ju inte ha någonting med Gud att göra liksom, om han straffar oss så fort att vi gör någonting fel eller vad det nu kan vara. Han är helig och nej, det går inte liksom. Och vi gör vår egen gudsbild. Men från vers 22 här och fram till 24 så talas det om Sion
som är ett annat berg som talar om nåden. Att det här är en plats dit vi kan komma. Och vet ni, många människor tänker sig religionen som någon slags vandring. Vi börjar här och så går vi liksom framåt. Och sedan en dag så når vi till målet. Och visserligen är det sant även från ett kristet perspektiv. För vi sa just det, att vi är liknade, eller man liknar oss vid pilgrimer som vandrar genom livet utan att egentligen höra hemma här. Men vad det gäller vår ställning inför Gud, så börjar vi redan hemma. Den kristna vandringen börjar med, eller börjar vid slutmålet. Vi kan inte förbättra vad Gud redan har gjort oss till. Vi är redan fullkomliga i honom. Vi är redan kompletta i honom, i vår ställning. Vad han har skapat oss till att vara, den inre människan. Ja, vi lever med köttet. Och köttet säger någonting helt annat. Köttet vill någonting helt annat. Och köttet i sin självgodhet vill ibland vara underlagen. Vi vill liksom slå oss själva lite grann. Vi vill liksom vara hårda mot oss själva. Vi vill leva under fördömelse. Återigen vad hon sa i sitt vittnesbörd. Att det är så härligt liksom, att var finns den förälder som tycker det är roligt med ett barn som är fördömt. Vi vill ha den här öppenheten och friheten som Gud ger. Han säger, okej, det spelar ingen roll vad du har gjort. Bekänn det. Så att ditt samvete blir rent. Så att du kan komma frimodigt inför mig. Och lev inte i fördömelsen, för jag blir inte förhärligad, säger Gud, av att du lever i fördömelsen. Och tänk dig på hur Sion är en bild av nåden. Och i Saltaren 133 så talas det om Aaron som var överste präst. Och det talades om hur Aaron blev smord. Man smorde hans huvud. Och den här oljan som han smordes med, den började att rinna ner. I skägget, över klädnaden, hela vägen ner. Så att hela hans klädnad blev oljig. Det var den här smörjelseoljan. För att oljan är en bild av den helige ande i Gamla testamentet. Och oljan användes för att smörja någon, för att utrusta någon för en uppgift. Så prästerna blev smorda med olja för att göra tjänst i templet. Eller för att ha någon uppgift. Men i nya förbundets tid så är vi alla troende präster. I första Petrus 2:9. Och det betyder att vi har också blivit smorda för en uppgift. Inte bokstavligen talat med olja, men billigt talat av den helige ande. Därför att kom ihåg att oljan i Gamla testamentet är bara en bild av Nya testamentets fullbordan som är i Kristus. Och där blir vi smorda av den helige ande. Och det står så här att när de umgicks med den, eller den var i den gemenskapen runt Arons överste prästliga tjänst, det som Gud hade gett Israel på den tiden, då står det att det fanns en enhet, så blev man välsignad. Därför att välsignelsen kom så att säga av att Aaron blev smord och alla andra fick del av den här smörjelsen. Och jag tänker på hur det står att Kristus är vårt huvud. Vi är hans kropp, församlingen. Och i Lukas 4, verserna 18 och 19 så står det att han, Jesus Kristus, har blivit smord. Så när jag tar min plats i Kristi kropp och tjänar honom i församlingen, i det kristna livet, då måste jag bli välsignad. För det står att där blev folket välsignade. Jag måste titta på det, för att så härliga tankar. Saltaren 133. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Kom ihåg Sions berg. Till där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evigt liv. Tänk att det finns en plats för oss kristna där vi inte kan undgå att bli välsignade. Jag älskar det. Gud har liksom inrättat den här världen på ett sådant sätt att om jag lyder hans bud, och då menar jag inte i bemärkelse liksom hålla lagen i egen kraft, men jag menar det liksom av hjärtat, som det står i Romarbrevet 6:17, att de blev lydiga den här läran av hjärtat. Därför att när vi lär känna Gud som han är, så som han har beskrivit sig själv, då vill vi lyda hans bud, då vill vi följa honom. Och på den här platsen, om jag tar min plats i Kristi kropp, då kan jag inte undgå annat än att bli välsignad. För han säger att han befaller en välsignelse. Han säger inte att ja, vi får väl se om ni blir välsignade. Han befaller det. Gud själv säger, den här personen har tagit sin plats och jag välsignar honom eller henne. Och jag tänkte på hur vi talar om det himmelska Jerusalem här. En plats av nåd. Jag läste en intervju med en tillträdande biskop. Och så fick den här biskopen en fråga. Och sa så här att, okej, kommer du att få med dig din biskoptitel till himmelen? Och då svarar biskopen, nej, där är det tron och gärningarna som gäller. Jag tänkte, då har hälften rätt. Det är tron som gäller. Men så gärningarna. Och jag vet vad han menade. Jag vet vad han menade. Det är inte det. Det är helt okej. Han kan säga så. Men det var så kul. Jag tänkte just det liksom att. Ja, okej. Så det är hälften tro, hälften gärningar. Nej. Det är av tro. I Efesierbrevet 2, 8 och 9. Så att ingen ska kunna skryta. Frälsningen är av nåd. Genom tro. Och jag blev så full i skratt just det där, att gärningarna kom in där. Och, men det himmelska Jerusalem är av nåd. Det är vårt medborgarskap. Och vilken plats det är, det himmelska Jerusalem. Vi har inte sett det. Därför att i första Korintherbrevet 2, verserna 9, eller vers 9, så står det att det inget öga sett, inget öra hört, det inget sinne har förnimt. Det som han har förberett. Vilken plats. Vi kan bara tänka oss liksom. Drömma. Och hur fantastiskt vi än tänker oss den platsen. Så är det ändå inte ens i närheten av vad det egentligen är. Därför att Gud är så mycket större. Och hans tankar är så mycket större än våra. Högre än våra. I Jesaja 55, verserna 8 och 9. Så mycket högre som himlen är över jorden. Så vad vi än kan komma fram till om hur underbar himlen är, så är det inte ens i närheten av det som Gud har förberett för oss. Alla de som älskar honom. Och det är underbart att tänka på en plats där det inte finns några sorger, inga bekymmelser, inga frestelser. Ingenting. Det finns bara ett helande. Och sen berättar han här om befolkningen. Vilka är det som befolkar den här platsen? Tillbaks i Hebreerbrevet 12. Vers 22. Det står att det är änglar i mångtusental. Wow. Änglar i mångtusental. Änglar gillar folk att prata om. Det står alltid sådär om någon har varit sådär i någon olycka eller någon farlig situation. Änglavakt liksom. Det är sådana här uttryck som är helt allmänt vedertaget. Och man menar är liksom att det var ett övernaturligt ingripande som måste ha skett. Annars skulle det inte liksom, annars skulle det gått illa. Men Bibeln talar om änglarna, en skapelse som är högre än människorna i den bemärkelsen att de lever i en annan dimension än oss. Men vi som är fallna människor, som har trott på Jesus Kristus, det står att vårt liv i den nya livet, den nya skapelsen, den är i Kristus. Och var är Kristus? Jo, han är enligt Hebreerbrevet 1 högre än änglarna. Så det betyder att vi som frälsta individer, vi är i vår ställning inför Gud högre än vad änglarna är. Fantastiskt. Ha, 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 säger vi till änglarna. Ni trodde att ni var högre. Vi föll och Gud återupprättade oss. Och nu är vi högre än er. Fantastiskt. Det vet vi inte riktigt så mycket om ännu. Men det är konsekvenserna av att vi har kommit till tro. Men i vilket fall? Vi får se dem. Änglar i mångtusental. De finns där. Sen talas det i vers 23 om en högtidsskara av förstfödda. Vad är det här för några? Högtidsskara av förstfödda. Vet ni, Jesus talas om i Bibeln i Johannes 1:18 så talas han om som den enfödde sonen. Och jag har nämnt det här vid något tillfälle tidigare, men att vara enfödd betyder att jag har inga syskon. Det är bara jag. Men i Romarbrevet 8:29 så beskrivs Jesus som den förstfödde. Om jag är förstfödd så betyder det att någonting kommer efter. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Gud har utvalt åt sig själv grupp människor som har gensvarat till evangeliet, trott på det här, och han har låtit dem bli nya skapelser. Oss, rättare sagt, oss bli nya skapelser. Och få hans rättfärdighet tillräknad som en gåva. Och vi är högre än änglarna. Vi är hans kropp på jorden. I Efesierbrevet 1:20-23. Men vi ska bli hans brud. Igår var det ett bröllop här, berättade Kristina. Och så är det alltid lika roligt. Och jag tänkte just på det här med vilken fantastisk grej. Vi förstår det inte. Vi försöker att titta på ett jordiskt äktenskap. Och sen tittar vi liksom, hur ska det vara? Hur ska vi kunna vara gifta med Jesus? Liksom. Det verkar jättekonstigt. Därför att vi börjar i fel ände. Börja med Gud. Det jordiska är en bild av det himmelska, inte tvärtom. Där finns det fullkomliga, där finns det perfekta. Allt vi ser på jorden när det gäller äktenskap, familj och allting, det är bara en otillräcklig bild. Därför att vi är fallna människor. Men vi kan ändå förstå en princip. Och där står det om en förstfödd skara. Det talas om en brud. Och i Apostlagärningarna 2 så ger Gud sin heliga ande till församlingen. Innan hade inte anden getts till människorna i Gamla testamentets tid. Därför att Gud, den heliga ande är Gud själv. Och Gud kan inte umgås med synd. Och människan var fortfarande i sin synd, rättfärdig förklarad genom tro, men dock inte att den heliga ande kunde bo i. Men när Jesus hade dött på korset och stigit upp till himmelen och överlämnat sitt blod som ett fullkomligt offer till Fadern, och Gud säger för all evighet, jag accepterar detta blod. Ni är fullkomliga, ni är troende. Jag ser på blodet. Och när han säger detta, då vet vi att från den dagen så var Gud fri att bo i oss. Vi som är syndare men frälsta, vi har Gud själv boende i oss, en helig ande. Gud i oss, i Kolosserbrevet 1:27. Och jag tänker på att den här skaran som Gud formar från pinsdagen i Apostlagärningarna 2 till församlingens uppryckande. Gud ska rycka upp sin församling vid ett speciellt tillfälle. Och när det sker, där alla de som har kommit till tro under den här perioden, det är hans brud. Den finns där i det himmelska Jerusalem. Vi är där. Så vi har änglar i mångtusental. Vi har den här högtidsskaran, de förstfödda, hans brud. Och sedan i vers 23 så talas det om Gud själv. Wow, Gud är där. Och det står att han är en domare. Men prisat vare Gud. Han är inte en domare för oss. För oss är han en belönare. Vad är skillnaden? Jättestor. Han är allas domare därför att han är helig. Vi såg vad som hände vid Sinai berg. Det åskade, det haglade, jag vet inte allt vad det var, jordbävningar. Det var en fruktansvärd syn. Därför att så är det att närma sig den helige guden i ett fallet stadie som är alla människors roll. Men här säger han någonting underbart. Förlåt mig. Just det. Så han måste döma synden. Men i oss, eller för oss, så har han redan dömt synden. Han gjorde det i sin son. I Jesaja 53 talas det om hur all synd blev lagd på honom. Jag förstår det inte. Jag kan absolut inte förstå hur en människa, Jesus Kristus, kunde bära hela världens synd. Men det står så. Och Gud har sagt det. Vi tror det. Och vi tar till oss det. Men han bar allt detta. Och han dömde synden i oss så att vi aldrig någonsin mera behöver bli dömda. Som det står i Romarbrevet 8:1. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och egentligen står det att det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus. Det vill säga, det finns ingenting i oss som Gud kan ta upp och hålla emot oss och ingen annan heller. Därför att allt detta blev lagt på Kristus. Alla våra synder, dåtid, nutid, framtid, blev lagt på Kristus och han dog för våra synder. Fantastiskt, underbart. Därför möter vi honom inte som en domare utan som en belönare. Vi har inte tid att gå in på det, men Kristi domstol, bemasätet, där Gud värderar vårt liv, hur vi levde i den här tiden, hur vi levde i tro eller av tro. Och han kommer att belöna oss. Guld, silver och ädla stenar talas det om. Men det talas också om trä, hö och halm, eller på säga, men de här brännbara materialen. Så att vårt liv prövas på det sättet, men vi är inte dömda. Bara att Gud prövar hur vi i tro levde och förvaltade det liv han gav oss. Men den skaran är där. Änglarna, bruden, Gud själv. Och sedan står det att andarna hos de rättfärdiga. Och förmodligen så syftade på de som dog i Gamla testamentets tid. De är rättfärdiga. De är inte del av bruden på det sättet. Men de är rättfärdiga andar. Och de kommer också att få en uppståndelsekropp. Men de finns där. Härligt. Abraham kan fråga honom. Liksom, du trons fader. Och Abraham säger, just det. Jag ska berätta någonting för dig. Jag trons fader. Nådens fader hade det varit ett bättre namn på mig faktiskt. Och Mose, den saktmodigaste mannen i världshistorien, ödmjukaste. Mose liksom den store ledaren. Mose. Ja. Har du inte läst Bibeln? Har du inte läst hur jag kämpade med Gud i 40 år i öknen? Och även när jag ledde Israel ut i Egypten under de 40 åren, det var ingen höjdare där heller. Jag tappade humöret etc. etc. Jag menar, tänk liksom att träffa alla de här människorna och höra deras berättelse om nåden. Men de finns där i det himmelska Jerusalem, gammaltestamentligt troende. Och sen finns det ytterligare en kategori eller en person här i vers 24. Nya förbundets medlare. Vem är den nya förbundets medlare? Jesus Kristus. Det talas om hans renande blod. Och man säger, men liksom så hemskt när man pratar om blodet. Och Vi var ute i fredags och samtalade med några, och det var en kille som sa att, han sa liksom, det är ingen idé att du går ut och berättar det här budskapet liksom, därför att alltså, jag är muslim, min kompis här, han är kristen, och det är liksom ingen skillnad på oss egentligen, därför att det enda som skiljer, och han sa, jag vet vad som skiljer, det är att ni tror att Jesus var Guds son och vi tror att han var en profet. Det är det enda som skiljer. Men du, det är det som är skillnaden. Och den är så stor så att den kommer att avgöra din eviga destination. För om du tror att Jesus bara är en profet, om du tror att Jesus bara är ett bra exempel, om du tror att han är någonting liksom att se upp till och följa, eller du ber till någon staty eller någon tavla eller håller någon, följer några ritualer eller traditioner eller någonting, den Jesus är inte en frälsande Jesus. Du måste tro att han är och var Guds enfödde son som kom in i den här världen. Gud själv som blev en människa. Första Johannes 4 kapitlet, de första 6 verserna, där står det hur vi kan urskilja om någonting är sant. Om någon förnekar att Jesus var Gud och blev en människa i köttet, ja, då är det en falsk profet. Så där har vi vår lilla test, 1 Johannes 4, 1-6. Och det låter så fint. Ja, men det, vi tror ju på alla på samma sak. Vara goda människor, göra det rätta. Och jag menar, någon tror på Jesus som ett exempel, någon tror på honom som en profet, någon tror på honom som det ena eller det andra. Men det är just här som det blir allvar. Här står det att han är det nya förbundets medlare. Nya förbundets medlare. Det finns ingen annan medlare mellan Gud och människan annat än Jesus Kristus i 1 Timoteus 2:5. Vi kan inte komma till Gud utan Jesus Kristus. Då får vi göra som Israel gjorde i Gamla testamentet. Gå till Sinai berg. Och vi kan inte ens komma i närheten av den platsen. För det är åska, blixt och dunder och jordbävningar, allting. Vi kommer inte ens i närheten av den platsen. Om vi säger, men jag har Jesus, han är ett exempel. Jag kan komma lite närmare, boom, boom, boom. Nej, det går inte. Ja, men jag har honom som en profet bland andra profeter. Och bom, bom, bom. Nej, det går inte det heller. Det är omöjligt. Men jag säger, jag har Jesus som min frälsare. Jag tror att han var Guds son. Och Gud säger, okej. Okay, hans blod har försonat dina synder. Min helighet har blivit tillfredsställd en gång för alla. Du kan komma nu, inte bara så där lite försiktigt, utan hur kan vi komma inför honom? Ska vi läsa hur vi kan komma inför honom som avslutning? Hebreerbrevets 4 kapitel. Med början i vers 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, och så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vilken otrolig skillnad om vi jämför Sions berg, där gamla förbundet slöts, där Gud sa i sin helighet, okej, ni får väl pröva då och se hur det är att följa mig i det naturliga och vad det innebär. Men här ser vi i nya förbundets tid, där våra synder har blivit förlåtna, heliga ande har flyttat in i oss, bor i oss, och vi kan komma frimodigt. Tänk er själva, liksom springande fram till Guds tron. Här är jag, Gud! Men vänta nu. Vad gjorde du igår? Misslyckades du inte då? Vad ska man säga om alla problem och misslyckanden och synder och allting? Det är inget problem. Jag dog för detta. Bekänn det så att du kan få ett rent samvete. För att om vi inte bekänner det, står det att vårt samvete är tyngt. Och ett tungt, eller tyngt samvete gör att vi ingen frimodighet har. Eller hur? Ni vet hur det är liksom när vi är skuldsatta. Vi kan liksom inte riktigt, vi vågar inte, vi har ingen frimodighet. Så säg bekänn det. Därför att om vi lever i skulden, då börjar vi helt plötsligt att göra döda gärningar. Tänker att nu kanske Gud blir nöjd med mig. För att jag gjorde ju lite gott. Jag gjorde lite ont och lite fel igår. Men nu gör jag lite gott här igen. Gud säger det funkar inte så. Bekänn det. Och kom frimodigt inför mig. Och den här personen sa, det behövs inget offer. Det går lika bra utan ett offer. Jag kan lika väl komma till Gud i min egen kraft. Bara jag gör mitt bästa. Men jag sa, tillåter din religion det du gör just nu? Nej, det gjorde det inte. Så jag tänkte, men liksom, hur går det då? Och så var det en annan kille som var kristen. Och han sa, ja, jag vet att det här är också fel. Och så, men vad ska du göra åt det då? Så, jag vet inte. Jag bara hoppas att det går bra. Och jag tänkte liksom att han, jag vet inte vad, vilken typ av kristen han var och så vidare. Men det är så intressant att se hur människor har sin kamp med Gud. Man tror hela tiden liksom att det ska nog gå bra liksom. Jag ska försöka lite mera imorgon liksom. Det har gått hyfsat bra idag. Men sen gick det inte så bra på slutet där. Men imorgon liksom så ska jag ha en perfekt dag. Så det är bara hoppas att man dör när allting går bra liksom. Eller att det inte är någonting som men vi behöver inte tänka så. Därför Gud säger att det är inte så det fungerar. Säg, jag har redan tagit hand om det här. Kom till Sions berg. Och upplev redan nu det himmelska Jerusalem med änglar i mångtusentals, högtidsskaran, förstfödda, hans brud, Gud själv är det, andarna hos de gammaltestamentliga troende och nya förbundets medlare. Vi kommer att se honom ansikte mot ansikte så som han är. Och i Uppenbarelseboken kapitel 5 står det att såren kommer att vara synliga. Inte på ett äckligt sätt liksom, så, liksom. Men på ett sådant sätt att vi förstår att här är Guds lam som borttager eller som borttog världens synd, inklusive min, så att jag nu kan komma frimodigt inför honom. Vilken fantastisk plats. Så låt oss ta till oss de här tankarna idag. Att låt oss inte närma oss Gud genom lagens principer och komma till Sina i berg i egen kraft och stå på avstånd och själva, utan låt oss komma till Sions berg där verket har blivit fullbordat och vi tror på Jesus Kristus. Det finns en välsignelse där som Gud har befallt. Och allt vi behöver göra, det är att ta emot den. Vilken fantastisk plats. Vi är pilgrimer. Vi vandrar genom den här världen. Men samtidigt, på ett väldigt speciellt sätt, så är vi redan framme. Det är ganska intressant liksom att tänka på. Vi är redan framme. Vi är redan sittande med honom i det himmelska. Men vi vandrar ändå erfarenhetsmässigt genom den här världen. Men låt oss verkligen ta till oss Sions principer, nådens principer. Därför det är där som vi kan ha gemenskap med honom. Amen. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Vi prisar dig för att du har gett oss en underbar möjlighet att komma frimodigt till dig, inför dig, på grund av vad du gjorde på korset. Vi älskar detta, Jesus, att verkligen tänka i termer som nåden, att du har gett oss detta helt fritt. Det finns ingenting att skryta över. Det finns bara någonting att glädjas över. Tack Jesus att vi inte behöver stå och stampa vid Sinais berg. Möta din helighet i vår egen kraft och vad det kan vara. Utan att möta dig i Kristus, där vi är förlåtna, återupprättade, fullkomliga. Inte på grund av vad vi själva har gjort, men vad du har gjort. Vi älskar den platsen där vi frimodigt kan komma inför din tro, bekänna om det behövs, sedan gå vidare. Vi tackar dig för det, Jesus. I ditt namn. Amen.